En podcast från Aftonbladet.
Modeföretaget Shein fortsätter vara ledande inom det som kallas för ultra fast fashion.
Shein is a very big beast. It is a huge online shopping platform that has become very famous for selling pieces at the lowest cost possible.
The industry is a major contributor to global greenhouse gas emissions, and the biggest culprit, fast fashion.
The fashion industry as a whole is 10% of the world's global carbon emission. That's more than all shipping and air travel combined.
But who is driving this success? Millions of Gen Z youngsters who are obsessed with TikTok.
We want to fit in, you know, conform to what's trendy, what's cool. We want people to think we're cool as well. And I think fast fashion brands sort of play into that fear that we're missing out. Just as quickly as it comes in, it just goes. People forget about it. People get rid of the clothes that they buy for very cheap prices. And I think that's what fast fashion is.
Shein bildades 2008, riktar sig till tonåringar och släpper tusentals nya produkter varje dag. Kläderna skeppas världen över från Kina, men om man är missnöjd med sina köp och skickar tillbaka dem, var hamnar de då? Aftonbladets team, Staffan Lindberg och Magnus Wennman, har granskat Sheins returer.
Mellan 40-70% av allt mode vi köper skickas tillbaka. Vi gömde AirTags i kläder från Shein för att se vart de tar vägen. Tvärt emot Sheins löften visade sig att mer än hälften inte gick att sälja på nytt utan behövde fraktas iväg mer än 2000 mil över jorden. Vi har följt deras resa och längs vägen hittat gigantiska megalager, giftiga dumpningsplatser och en hemlig smuggelrutt tvärs över en av jordens högsta bergskedjor.
Så var landade de kläder som Aftonbladet märkt upp? Kan granskningen få konsekvenser för Shein och går det att stoppa utvecklingen? Det pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Staffan Lindberg, reporter på Aftonbladet. Staffan, berätta om den här granskningen. Vad är det ni har gjort?
Vi ville ta reda på vad som händer med de kläder vi köper från Shein och sen returnerar och skickar tillbaka. Vi vill se vad de tog vägen. Och det har vi bestämt oss för att undersöka genom att gömma såna här AirTags, små digitala blåtandspårare i 5 stycken plagg som vi sen har returnerat till Shein.
Vad är Shein för företag?
Shein är liksom en gigantiskt modeföretag. Man brukar säga att det är världens populäraste modemärke online, och de har liksom på några få år vuxit till att vara värda mer än både H&M och Zara, ägaren Inditex tillsammans, i princip utan att bygga en enda fysisk butik. De finns bara online, de finns i appar, och det är så de når ut till hundratals miljoner kunder över världen varje dag.
Shein har ju lovat att företagets returer stannar i Europa, vilket ju inte stämmer alls enligt den här granskningen som ni har gjort. Vad trodde ni att det skulle landa någonstans?
Ja, men det var lite av ett mysterium, därför att man vet att folk, vi returnerar jättemycket, det har jag gjort, det gör vi nog alla. Vi köper ibland mer än vad vi behöver, och det känns ganska bra att returnera det man inte vill ha. Man tror att det tas om hand, men samtidigt har vi förstått, och vi har ju granskat modeindustrin innan, och vi vet ju hur, alltså, att det ofta inte finns någonstans för de här kläderna att ta vägen. Så att vi fick inte ihop det med det här som Shein sa, att det där gick att hantera genom att sälja det på nytt i Europa. Så att någonstans så anar vi att det finns egentligen bara, antingen får man förstöra kläderna eller får man försöka ta dem till någonstans på andra sidan jorden, till betydligt fattigare länder, och hoppas där och exportera dem som så här bulk liksom blandat, och bara hoppas att någon tar hand om dem.
På vilka platser hamnade ni nu under den här rutten?
Ja, men vi har följt ett spår, kan man säga, där vi har följt med kläderna. Det första stoppet är en kinesisk fraktfirma som finns i Skåne, som är, ja, men väldigt ganska så här mystisk fraktfirma. De går aldrig att nå, kunderna är jättefrustrerade. Vi har försökt nå dem här, men de går under radarn, ett företag som heter Junexpress. Men det är de som hanterar Sheins returer och frakter åt sig in i Sverige. Sen kunde vi se att de ändå gick därifrån till vad som först såg ut som att de hamnade mitt på en åker i Polen. Man följer ju då på kartan i telefonen då var de här kläderna hamnar, och det såg ut som de bara dykt upp någonstans på en åker på gränsen till en skog, och vi förstod ingenting. Men när vi sen åker dit så ser vi vad det handlar om, att det är då en söder om den här staden Wrocław i Polen som man på jättekort tid har rest, och helt enorma lagerbyggnader. Det var längsta av Scheins lager där, är 750 meter långt, det tar en halvtimme att bara gå runt. Så alltså, det har på kort tid vuxit upp då, de här ofantliga lager, och det är inte bara Schein, men väldigt mycket är Schein, så att det blir som nästan en Scheinstad som växer fram där. Där hamnar våra kläder också, det var det andra steget.
Men det var inte slutstation där?
Det var inte slutstation. Tre av de här fem plaggen fortsatte ju att resa utanför Europa, tvärt emot Scheins löfte. Och där kunde vi se då hur de liksom åker ner till containerhamnar, fraktas runt, omlastas i Nordamerika nära New York. Och sen dyker de upp i en stad i norra Chile som heter Iquique. Och det här är en plats som är ökänd för den som studerar problemet med kläddumpning, därför att det här är en plats där det är extremt mycket kläder som hela tiden kommer till, och väldigt mycket av de kläderna har ingenstans att ta vägen, dumpas, bränns. Och skälet är att det är en sån fri handelsplats, så att man kan importera där utan att betala tull och liknande. Så att det vet vi, en sån plats där det är framförallt begagnade kläder, men också såna här returer, restlager och sånt som kommer till.
Hur var det att vara där på plats i Chile?
Ja, men det var chockerande. Det var verkligen det. Vi har ändå granskat problem med textildumpning tidigare och sett rätt liksom illa platser. Men det här var helt extremt. Därför att man brukar prata om att det är ungefär 60 000 ton kläder om året kommer till den här stan, och mer än hälften, kanske 40 000 ton, dumpas. Och de dumpas i den här öknen som heter Atacamaöknen, världens största öknen, som ligger omkring den här stan. Och det är helt fruktansvärt. Vi åker ut där, vi ser de här lastbilarna kör in med kläder, de dumpar ur kläderna, och man kan se att det här är plagg som många gånger är helt okej, helt schyssta, som man själv skulle kunna ha burit. Det är inga fläckar, inga hål, ingenting, men de har uppenbarligen bedömts inte ha någon marknadsvärde, så att de dumpas i öknen, de häller bensin på och tänder på, så att det är de här klädbålen. Man känner den här kemiska lukten, nästan alla kläder, de flesta av de här billiga fast fashion-kläderna är ju syntetfiber, alltså det är olja som brinner, så att det är giftig svart rök som fyller den här egentligen helt underbara, vackra öknen.
Vad sa de som ni träffade som var där?
Alltså det är människor i den här stan tycker ju det är fruktansvärt att deras stad har blivit en plats för textildumpning. Polisen antingen inte förmår eller vill, eller det är svårt att kanske sätta fingret på, men uppenbarligen inte förmår stoppa den här, det som pågår och som bara tycks bli värre och värre för varje år. Så att de tycker det är helt fruktansvärt, samtidigt som det också har blivit någon sorts här liksom lokal, liksom det blir också en ekonomi i sopor, det går runt människor, försöker genomsöka det som dumpas, finns det något litet av värde, människor försöker liksom överleva det här, det finns mycket migranter från länder som är fattigare än Chile som samlas på den här platsen också, så att, och som försöker så att säga hitta något sätt att försörja sig.
Aftonbladets team har tidigare granskat även var H&M:s kläder tar vägen när man returnerar dem. Vad vet egentligen konsumenterna idag om hur företagen hanterar sina returer? Vi pratar mer med Staffan Lindberg om en stund. Vi tar en kort paus.
Staffan, du har gjort den här granskningen tillsammans med fotografen Magnus Wennman. Vad tror ni nu att er granskning får för effekt?
Vi hoppas att den ändå kan sätta ljuset på det som är följderna av vår konsumtion och vår shopping. För det är så lätt när man sitter där hemma, och det vet vi själva, att man bara köper någonting och man tänker inte på att det får enormt mycket följder. Och att vi ändå kan rikta lite ljuset och göra så att människor förstår lite mer att det finns följder i allt vi gör. Och de här följderna kanske inte är något som drabbar oss själva, men det drabbar människor på platser långt, långt borta.
Skulle du säga att folk har lite dålig koll på hur det faktiskt funkar med returer från stora företag idag?
Absolut. Jag menar, om man går in på Scheins eller på Temus app så blir det ju jättetydligt att de här är ju helt utformade för få oss att glömma alla konsekvenser av vår shopping. De är utformade i princip som kasinon med nedräknade klockor, procentsats som tickar uppåt, missa inte den här dealen, jul som snurrar, du har vunnit ännu en rabatt, fria returer och så vidare. Så att det är gjort för att vi ska stanna så länge som möjligt, shoppa så mycket som möjligt. Så att det är klart att det ligger i de här företags intresse att vi inte ska se följderna. Vare sig handlar om följderna där kläderna sys i Kina i små fabriker under ofta dåliga villkor, eller vad som händer med kläderna som vi inte vill ha, som jag och Magnus har undersökt.
Som sagt, Ni har ju tidigare också granskat bland annat H&M och annat med klädindustrin i många år. Är det någonting som har blivit bättre, tycker du?
Medvetenheten tror jag ändå är på väg att bli bättre. Jag tycker att den känsla vi får är att det ändå är fler som vet lite mer om vad som händer. Vad som händer när kläder tillverkas, av vad som händer med kläder vi inte längre vill ha. Det är nog det. Samtidigt så ser vi ju att den här vår masskonsumtion fortsätter. Jag tror inte att den är på väg att minska. Vi köper fortfarande mer kläder än någonsin. Fast vi skulle behöva minska vår konsumtion.
Och reaktionerna, hur har de varit efter granskningen?
Ja, men det är jättemånga som har tagit till sig granskningen och engagerat sig i den och blivit berörda, vilket ja, men jag och Magnus Wendman som jag har gjort granskningen med tycker känns såklart jättebra.
Och har ni fått några reaktioner från Shein?
Så vi var i kontakt med dem, vi har varit i kontakt med dem på olika sätt genom den här granskningen. Vid ett par tillfällen så har det hänt att vi har haft ganska täta kontakter, blivit utlovade intervjuer, platsbesök, för att sen personerna liksom slutat höra av sig. Nu sökte vi dem med flera konkreta frågor inför publicering och de har då valt att återkomma med ett uttalande som inte besvarar våra frågor utan mer av en allmän karaktär.
Staffan, finns det på något sätt du tror att man kommer kunna stoppa den här utvecklingen?
Det är en jättebra fråga. Jag vet inte. Det är möjligt att det går. Man pratar mycket om olika lagar på FN-nivå. FN vill se stopp för liksom export av dåliga kläder. EU pratar väldigt mycket om att slå hårt mot fast fashion. Det är klart att företag som Shein har ju inte jättemycket stöd i Europa. Det finns liksom inga politiska partier som tar deras sida eller någonting. Så att det kommer säkert, vi kommer nog få se nya lagar, att det blir tuffare tag mot den här typen av företag. Men samtidigt så är det nog svårt att se att det ska bli någon verklig förändring om inte vi som är kunder förändrar våra köpbeteenden, tror jag.
Staffan, hur kommer du och Magnus fortsätta följa det här nu då?
Ja, men vi kommer att fortsätta att granska både Shein och fast fashion-industrin på olika sätt, så vi kommer att återkomma med andra granskningar framöver.
Det ser vi fram emot. Tack för idag, Staffan.
Tack.
Sist här, Staffan Lindberg, reporter på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Staffan Lindberg har gjort den här granskningen tillsammans med fotografen Magnus Wendman. Du hittar hela deras granskning i vår app. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.